I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hjärtligt välkomna till Wahlgren
och Lundqvist!
Först så vill vi presentera våra fina sponsorer till dagens avsnitt. Och det är Tehuset Java med butiker i Lund, Stockholm och Lidingö. De har allt du kan tänka dig av teblandningar och tillbehör. Ett riktigt paradis för dig som gillar te. Och massor av fina presentförpackningar har de också. Bor du inte i närheten av någon av de här butikerna så har de självklart en webbshop också. Tehusetjava.se. Den killen som kommer hit och gästar oss i dagens podd, han älskar te. Sweden Nails vill vi tacka också. Framtaget av Linda Vista med salong på Grev Turegatan i Stockholm gör att du slipper att hålla på och fixa naglarna var och varannan dag. Sweden Nails är lacket som håller sig snyggt och du spar massor med tid. Finns att köpa i salongen och bland annat på webbshoppen Eleven. Eller varför inte lyxa till då och låta Linda och hennes team fixa dina naglar riktigt snyggt inför sommaren. Beställ tid på lindavista.se. Fransa gör de också om du vill spara ännu mer tid. Så var det med det. Men innan vi släpper in dagens gäst så, ja, har det hänt något kusligt? Eller kusligt? Har det hänt något kuligt i veckan?
Ja, det var ju Norges nationaldag häromdagen. Då säger man ju kusligt, men det betyder i och för sig mysigt.
17 maj. Vi firar aldrig nationaldagen som norrmännen gör.
Nej, där är ju mer pomp och ståt.
Har du varit i Norge på 17 maj?
Nej. Det har jag inte, men jag kommer ihåg att vi spelade en gång en nyhetsmorgon. Och då var det, alltså i Sverige då. Men då kändes det som att liksom halva inslaget handlade om Norges nationaldag. På något sätt mer än vad vi firar här hemma när vi har egen nationaldag.
Är inte det midsommar som är egentligen våran riktiga nationaldag som vi firar? Jag menar, vad är våran nationaldag? Juni, 6 juni. Är det inte det?
Jag tänkte säga 7 juni. Där får du klippa bort oss. Där får vi bara inte sitta och vela.
Men vi är oförskämt ärliga. Det här klipps inte bort. Jag tror det är 6 juni.
Ja.
Till och med Kid, våran producent, sitter och googlar här nu.
Nej, 6 juni. 6 juni.
Det är 6 juni.
Ja, absolut.
Jag hade rätt. Men det är ju nationaldag, men det är ju inte många som bryr sig om det. Däremot midsommar är väl nästan Sveriges nationaldag.
På något sätt, då har man ju rutiner och sånt som ska följas. Då ska det sjungas och det ska dansas fåniga dansar och det ska drickas nubbe.
Tänk dig i USA till exempel när de frågar, you're celebrating midsummer. What are you doing? Well, actually midsummer we jumping around a green like a Christmas tree but with flowers and play that we are small frogs. All right.
Det är lite konstigt.
Har ni sån här vit tröja på er också? Eller hur? Det är helt sjukt. Går inte att förklara för någon som inte har firat svensk midsommar vad man gör.
Det är så konstigt. Det är så konstigt. Jag är ju svensk, men jag tycker också att det är konstigt. Jag gillar inte alls de traditionerna. När man typ
inte?
Nej, men om man åker iväg, man sticker ut i skärgården eller sånt där, så sätter man sig på något mysigt ställe. Eller man kanske bjuder till någon då. Sitter och käkar och dricker lite gott. Nej, sen ska man börja dansa runt stången. Jag tycker det är skittråkigt.
Men när du var barn då? Tyckte inte det var kul då, Kicken?
Jag tror inte att jag tyckte det var speciellt roligt då heller.
Vet du vad jag tyckte var absolut roligast? Det var alla de här lekarna. Vi hade ju hoppa säck, det är en klassiker. Vi hade också sked och potatis. Man stoppar in en sked och så med en potatis och springer runt. Jag tyckte sånt var
urroligt.
Ja, men det var ju roligt, för då var det ju tävling. Ja. Då kunde man ju liksom vinna en ära. Ja. Men att hoppa runt och köra små grodorna, vad kunde du vinna då? Ja, men... En tvångströja i så fall, som du just var inne på. Ja. Du vann ju ingenting.
Men du måste ju göra ena för att få det andra.
Vadå, som en uppvärmning eller?
Ja, det kan man ju
säga. Då kan du inte hoppa säck utan att du har kört små grodorna innan.
Jo, men jordgubbstårtan smakar väl godare om han har varit med och lekt lite grann.
Alltså allvarligt, nu håller det här på att bli en träningspodd.
Jag vet inte vad vi snurrar på.
Här ute och cyklar. Nej, ja, vad har vi gjort i veckan då?
Det var
ju
det vi skulle prata om. Kul i veckan.
Kul i veckan. Jag tänker så. Ja, kul. Jag hamnade på ett löp ihop med Lena Philipsson.
Herregud vad jag skrattade.
Ja, det gjorde jag också. Sen blev jag lite irriterad. Men sen började jag skratta igen.
Backa lite sen... Berätta för dem som inte har sett detta fantastiska löp. Berätta vad...
Ja, det är så lustigt. Jag går förbi en affär och så ser jag en löpsedel där det står Lena PH har stulit Carolas pojkvän. Och då tänkte jag så här, jaha, vad har de ställt till mig nu? Så ser jag att det är jag på bilden. Och för att börja i rätt ände så var det liksom, det var ju säkert 5 år sedan som jag och Carola hängde lite mer som ett par så det, vi hänger ju nu också som vänner.
Och framförallt så har hon en kille som heter Jimmy.
Exakt. Ja, exakt. Och de har det jättebra. Så det var ju väldigt lustigt. Och sen så då, jag och Lena har varit kompisar i jättemånga år.
Men hur kunde de skriva så då?
Ja, men de hade väl nyhetstorka. Men till saken hör ju att de kontaktade mig och frågade, har du en romans med Lena Philipsson? Så att för en gång skull fick man ju chansen att svara. Och då svarade jag på det. Nej, absolut inte. Vi har känt varandra jättelänge. Och det händer att vi... Alltså det de hade byggt den här storyn på, det var att vi var ute själva på en liten krogrunda. På tu man hand. Och då blir det såklart en romans.
Det är klart.
Men jag svarar ju på det. Det är ingen romans. Och det kommer inte liksom att dyka upp om några månader heller. Oj, du ljög. Utan vi är kompisar. Och sen lägger de till de här klyschorna. Hade bara ögon för varandra. Ja, men vad fan ska man titta om man går ut 2 stycken? Ska man sitta och titta på någon annan? Det är klart man tittar på den man går ut med. Ja. Annars är man ju oförskämd. Det spelar ingen roll om man är kompis eller man har någonting cooking, tycker jag. Så att det var ju lite lustigt. Men ibland när man ser såna här löpsedlar, då skrattar man ju. Och sen går det över ilska. Och sen skrattar man igen. Sen kan man bli lite irriterad. Så det går lite upp och ner. Men jag tycker det är...
Ja, men det finns ju värre tjejer att sitta på en löpsedel med än Lena Philipsson. Hon är ju snygg. Absolut. Och trevlig också.
Absolut. Men som sagt, vi är ju goda vänner. Vi hänger ganska ofta. Och har
du får göra ett eget statement. Du får göra en egen klubba. Lena Philipsson och jag är bara vänner.
Det blir kvällens första klubb. Eller morgonens, beroende på när du lyssnar.
Du,
din vecka då?
Min vecka, jag har haft pappavecka. Vilket betyder att jag har haft min lilla trotsiga 4-åring Kit då.
Värre än mig?
Alltså han är verkligen inne i sån här trotsålder. Och det kan vara jättejobbigt. Allt är nej.
Mm.
Vill du ha mat? Nej. Ska vi gå och lägga oss? Nej. Vill du se film? Nej. Vill du ha en puss? Nej. Vill du ha stryk då? Nej. Ja, det förstår jag inte.
Vad gör man då?
Åh, herregud. Ja, man häng in där. Det är ju bara en tidsperiod. Alla som är småbarnsföräldrar vet ju att den där trotsperioden, den är inte kul.
Nej.
Men den går ju över. Jag har ju en stor son, så jag har ju varit med om det här förut. Men det har varit jobbigt. Jag har varit helt slut efter den här veckan.
Mm. Det är väl ungefär lite grann som om man är i ett förhållande. Tjejerna har väl någon livstidstrots.
Kallar du när de har mens att det är en trotsvecka?
Nej, ibland tycker man den där trotsveckan kan vara väldigt, väldigt lång bara.
Ja, men
trotsmånaden, trotsåret.
Ja, men det kanske är någon som utnyttjar den positionen med att... och säga att ja, men det är därför.
Okej, man är lite lurad. Man blir alltså förd bakom ljuset.
Kanske det. De kanske är trotsiga i alla fall.
Nej, nu ska jag
skylla dumheter på att man har mens och ont.
Just det. Mens varvas med PMS och ja. Nej, nu ska inte jag sitta och vara putslustig här. Då kommer alla tycka att jag är dum. Så jag tar tillbaka det där. Jag fegar ur lite grann.
Nej, men vadå att... fega hur? Du säger vad du tycker.
Ja, men jag kanske inte riktigt tyckte så. Jag kanske överdrev lite grann. Det är som att sätta turbo på bilen ibland. Man spär på det lite grann. För att det, jag vill ha lite, att vi reagerar här i studion.
Jag har tagit med mig... Det här är så roligt. Jag var och grävde eftersom vi ska prata filmen G. Och Staffan Hildebrand, regissören.
Grävde efter honom?
Ja, honom fick jag gräva fram också. Nej, jag hade hans telefonnummer, så honom ringde jag. Men jag ville kolla lite grann vad man själv sa och tyckte under den tiden. Så jag hittade mina dagböcker ifrån 82 och 83. Oj. Som jag har tagit fram. Tror jag fick leta efter de här dagböckerna. Vem har kvar dagböcker från den tiden? Men det har jag.
Men vågar du göra sen? Om jag säger till dig så här, vi pratade om Norges nationaldag.
Ja.
Om jag säger så här, vad gjorde du 17 maj 1982 eller 1983? Du får välja, för jag ser att du har två böcker
med. Ja, det är 82-83. Här, 17 maj 82. Åh, herregud! Nej, det här kan jag inte läsa.
Jo, det kan du! Brutalt ärliga, sa vi.
Okej. 17 maj 1982. Det var en måndag. Rebecka hade namnsdag. Jag läser. Var på någon dansshow i Hagsätra med Patrik och Caroline. En tjej från 84. Åkte hem till henne sen. Låg med henne. Det där gör vi aldrig om.
Stod det inget mer?
Det där gör vi aldrig om.
Jo, men ta 83an också. Ta 83an också. Du får ju skylla dig själv nu. Ta mer av de där böckerna.
Jag har glömt bort vad det är för datum.
17 maj sa vi. Det kanske står så här, tvätta båten eller någonting. Du kanske har tur nu.
Okej, okay. 17 maj 1983. Det är en tisdag. Mm. Rebecka har fortfarande namnsdag.
Ja, just det.
Fixa lite med båten. Åkte hem till Frippe på landet. Kom hem vid 9:30. Träffa en tjej som heter Sussie.
Nej,
det sista du får skoja.
Jag måste få se.
Det sista det hittar jag bara på. Jag skojar bara. Nej, jag fixar med båten.
Just det.
Ja. Sluta läsa dina dagböcker.
Jag har ju inga läsare på om det här. Jag måste ju ha en runtydare för att kunna tyda det här till att börja med.
Skrev du inga dagböcker själv?
Jo, jag började skriva dagbok när jag var skitliten, kommer jag ihåg. Jag hittade den för så här 10 år sedan. Och då stod det bara så här: hej, idag var vi... Eller hej kära dagbok, idag var vi och tittade på Göta kanal.
Ja.
Någonstans. Och sen fick jag en mums. Mm, vad gott.
Ja.
Nej, så det var, jag tror jag kanske var 10 bast eller någonting då. Så det var, nej. Dagbok hade varit min grej. Det är väl först nu då de har Instagram, det blir någon form av dagbok.
Ja, men det har du ju rätt i.
Faktiskt.
Det är ju liksom nutidens dagbok. Bloggar och Instagram, det är nutidens dagböcker.
Ja, den miljövänliga dagboken.
Men de läser ju alla. De här, mina dagböcker, det här var ju hänglås. Det var ingen som fick läsa de här. Jag vill ju inte ha några följare på min.
Nej, man vill inte ha följare på dagboken.
Hur många följare har du på dina dagböcker?
Och de här hänglåsen, de var ju framförallt väldigt, väldigt inbrottssäkra. En nysning så hade ju sånt där lås gått upp som satt på...
Eller hur?
På den typen av dagböcker. Syrran hade ju sånt. Och de kunde man ju i princip bryta upp.
Håller med. Syrran, min syrra... jag dyrkade upp hennes dagbok. Jag skulle kolla. Det var någon kille jag inte tyckte om. Ah. Och jag tänkte så här, undra om hon dejtade henne. Så jag dyrkade upp. Man kunde ju göra det bara med en tandpetare på de där. Precis som du sa, hänglåsen som inte funkar. Man får ju inte göra så här. Jag tror inte hon lyssnar på våran podd. Men förlåt syrran om du hör det här. Jag dyrkade upp din dagbok. Men och jag såg att hon dejtade den här Glenn.
Glenn?
Ja, Glenn. Man får inte dejta Glenn.
Den här Glenn, det var ingen person du gillade då, med andra ord?
Jag tyckte inte hon skulle dejta honom. Jag tyckte inte hon skulle dejta någon kille överhuvudtaget. Har inte jag berättat vad jag gjorde? Hennes första pojkvän. Seriösa pojkvän, enligt henne. Ja. Så vi bor ju ute, långt ute på landet. Och då kommer hon hem med honom. Och det går ju bara typ 2 bussar. Och det här var sista bussen som de kom till Langnö där vi uppväxta. Och de kommer hem, mamma och pappa var borta. Så att jag tog på mig den där föräldrarollen. Och jag bara, vem är det här då? Ja, det är Mats. Han ska sova över här.
What?
Say what, sa jag. Absolut inte. Så bara, hör du Mats? Nu ringer jag en taxi till dig. Så jag ringde en taxi.
Ta med dig soporna på vägen ut.
Ja, och så satte jag, och syran var ju vansinnig. Satte jag honom i taxin och åkte. Han fick betala själv också.
Ordning och reda. Ja, men jag fattar den här grejen.
Storebror.
Ja, men jag har ju småsyror själv. Det var...
Jag tror jag skulle få en utskällning av dig att jag gjorde så. Det var ju hemskt gjort.
Nej, jag har inte gjort exakt samma sak. Men man hade ju ganska ofta ett ont öga.
Syrrans pojkvänner?
Syrrornas. Jag har ju flera syrror.
Men
nej, man tycker inte om det där.
Nej, man ska inte ha några killar.
Nej.
Här ska inte komma någon kille inte.
Och det var lite även så i vuxen ålder också. När man kanske var 20-25.
Ja, men vadå 20-25? Jag är så fortfarande. Syrran är 48.
Ja, nej, då vill man att det ska komma in någon riktigt så här supersnäll hembygdsgård som aldrig gjort en fluga för när. Då kan man tänka på saken.
Snäll. Snäll. Vill ta hand om barna. Liten kuk som fan ska ha.
det där får du klippa bort. Det där kan vi inte ha.
Varför det? Kör. Det är odrägligt ärligt.
Nej.
Åh, save by the bell. Nu tror jag Staffan Hildebrand kommer.
Staffan! Tjena Staffan!
Kom nu.
Vilken ära att få träffa dig.
Detsamma, Staffan heter jag.
Sätt
dig.
Och jag heter Kickan. Man skulle nästan kunna kalla att det är du som har skapat min fru. Alltså fru, det är min det är Niklas då som är min fru.
Aha.
Det är du som har skapat honom. För vad vore han utan dig?
Du, nu har jag sa det att det kommer en tedrickare av rang.
Verkligen.
Ser du det att jag har fixat te till dig?
Och min favoritsort också.
Men jag glömde bort om du använder socker.
Nej,
eller inte.
Nej, ingenting.
Nej, vad bra. Då är vi där. Välkommen Staffan.
Tack så hemskt mycket.
Du, nu ska vi snacka filmen G. Jag har pratat om det lite grann innan. Vilken jäkla grej. Du vet, när du skulle komma hit.
Ja.
Så jag har ju pratat om att någonstans så skulle jag haft ett brev som du skrev till mig när du erbjöd mig rollen i G. Och jag har letat efter det här brevet. Jag dammsög mitt källarkontor.
Våren 1982 var det.
Var det det?
Ja.
Och jag har letat och letat och jag hittade inte. Och så gick jag ner igår kväll och jag letade och letade och letade. Och längst in i garderoben, eller i mitt källarkontor, i sista lådan, som vanligt.
Wow.
Så hittade jag detta gulnande papper. När sa du att det var?
82.
Ja, Stockholm, 28 januari 1982.
Mm.
På ett papper skrivet Filmslussen.
Ja, det var vårt kontor vid Slussen.
Bäste Niklas. Också.
Bäste Niklas, här är manuset till G. Jag hoppas att du gillar det. Jag vet inte vilken roll jag vill ge dig och du vill ha. Men har lite vaga funderingar på Micke i första avsnittet. Men det är en mycket tung roll, så jag vill inte lova något. Jag vill att du läser ordentligt och ringer mig så snart du kan så jag får din spontana reaktion. Jag är jättenyfiken. Det där är så oerhört du. Jag vill att du ringer mig på en gång när du har läst. Nu när jag känner dig. Först ska G gå på bio, Röda Kvarn. Och sen blir det en tv-serie i tre delar. Det blir alltså lite längre i tv än på bio. Premiär i bio blir 1 mars 1983 och inspelningen start blir i juni 82. Hör av dig så snart du kan. Din vän Staffan.
Wow.
Micke, det var alltså min...
Mitt gamla telefonnummer också. Ja.
Kim blev ju...
Exakt. Men vi höll nästan premiärdatum. Det var 25 februari blev det premiär.
Mm.
I hela Sverige. Samtidigt.
Varför jag?
Ja, det var så här att från början hade jag tänkt en annan person i huvudrollen. Som var en känd... popsångare på den tiden som hette Hasse Karlsson i popgruppen Noise. Och jag hade gjort deras typ musikvideodokumentär innan, så vi hade fått en relation och började prata om det här. Och sen så kom han in i personliga problem och droger och sådana saker, så han söker upp mig och säger att jag kommer inte kunna göra det här bra och rättvisa, men jag har en bästa kompis i Gustavsberg som heter Niklas Wahlgren. Jag skulle vilja presentera dig för Niklas. Och då hade du ett uppträdande på Folkanrevyn på Östermalmstorg och som jag gick och tittade på, och då hade jag med mig det här brevet i samband med den visningen. Och så det var Hasse Karlsson som introducerade mig till dig, eftersom inte han ville eller kunde spela den här huvudrollen. Så att du var egentligen den första tänkta rollen i filmen G. Så det börjar med dig där.
Det är häftigt. Hasse och jag var ju absolut bästa vänner. Kommer du ihåg Noise?
Oh ja. Så ung är jag inte. Jag är ju bara 6 år yngre än dig. Klart du kommer ihåg Noise. Jag var ju boppers fantast at the moment. Så det var ju inte riktigt mina favoriter. Men det är klart du kommer ihåg dem.
De hade ju en superhit med En kväll i tunnelbanan.
Oh ja, men det kommer man ihåg.
Vi var 12 år. Vi gick i sexan när de var med i Måndagsbörsen och spelade Noise med En kväll i tunnelbanan. Men vi var ju liksom raka motsatser, även fast vi var absolut bästa vänner. Ja. Jag skickade en bild igår på telefonen.
Yes.
Jag har pratat om den innan.
I motorbåten,
ja, sitter vi. I min motorbåt som jag har. Jag är brunbränd, sitter med shorts och linne. Och
är så här vältränad.
Ja, och så har vi Hasse bredvid som sitter med svart kajal, vit som bara snö och helt svartklädd. Så det var verkligen två motpoler. Men ändå så var vi absolut bästa vänner. Men vad häftigt. Ja, och där fick jag rollen i G.
Ja.
Och vad, vilken resa det var överhuvudtaget?
Alltså det var ju en... För mig var det ju som att försöka fånga... Jag var ju vuxen redan då. Jag var ju 30-årsåldern när jag gjorde G. Men jag ville fånga den här unga energin som fanns i Sverige. Och i Stockholm då framförallt. Och jag såg mig lite grann som en radarskärm. Att jag fångade upp signaler från unga människor. Sen är jag ju vuxen. Och då filtrerar jag de här signalerna i mitt vuxentillstånd. Och så skickar jag tillbaka dem till ungdomarna på en bioduk. I form av en film. Och det blir lite annorlunda än om du hade gett en videokamera till någon ungdom som filmar sitt eget liv. Det här blir annorlunda. För mina erfarenheter kommer med på resan innan den kommer ut på bioduken. Så det var det här som jag kände att jag... Och jag hade jobbat tidigare på Rapport på SVT. Och skildrat ungdomsfrågor där i ett par år. Så att jag hade liksom laddat upp för att göra någonting lite mer tyngre, lite större. En lång film, det var som en dröm.
TV så hade du gjort, du gjorde Punkmordet var ju innan till exempel. Det var ju en stor film också.
Det var 81.
Mm.
Och det var om ett en våldsdåd då på Gamla stans tunnelbana 81. Och det gjorde vi en 45 minuters dramatisering av. Och sen hade jag gjort en film strax innan som heter 14-årslandet om ungdomar i Stockholm. Så jag hade två grejer, men jag hade inte gjort någon drama, någon spelfilm. Det var det som var drömmen, att göra en spelfilm liksom, med ungdomar och musik och allting. Och det blev ju G, där du var en av de tre huvudrollerna.
Och det kommer ju fram folk fortfarande liksom att dra lite lines. Ska jag tänka på lite? Det är, kan du berätta?
Känna.
Har du någon sån där line som du...
Nej, alltså de starkaste linesen, det var väl det som Uggla körde.
Mm.
Har du inte snackat med morsan ändå? Det sa du att du skulle göra. Det är bara fråga. Kan inte bli annat än ett nej.
Vad gillar du rösten? Då ska du få höra en historia här om...
Ja, vad trevligt.
Visst är det en cool röst? Så det är så han ska låta.
Inne i bubblan. Det gjorde ju faktiskt en stor del av filmen. Även om, såklart, du var ju stjärnan.
Ja, men det
kommer vi aldrig komma ifrån. Jag kan inte säga något annat heller. Även om jag skulle tycka det. Det vet
jag,
älskling.
Berätta hur Uggla... Jag tycker jag älskar den historien.
Jo, alltså... Uggla hade ju några villkor. Han hade ju inte gjort någon filmroll. Så det här var lite nytt mark för honom också. Och då ville han ju inte vara rockartist. Han ville inte sjunga. Utan han ville göra en karaktärsroll. Och den här rollen var ju då som en sorts ungdomsledare lite grann. Han var ägare till rockklubben G som är Kolingsborg, numera rivet på Slussen, tyvärr. Men där var han ju liksom ledare för den rockklubben. Och så dit kom ju alla typer av ungdomar då. Även då de tre huvudrollerna i filmen var där.
Mm.
Och sen ville han ju gärna ha en sorts karaktär på sin röst. Och blev inspirerad av till exempel Christer Lindarw och ville göra lite grann gay-aktigt. Vilket var väldigt ovanligt då på den tiden, på 80-talets början.
Visst.
Och när vi hade spelat in filmen då så fanns det faktiskt de på SF, Svensk Filmindustri, som tyckte att man skulle klippa tillbaka hans riktiga röst. För att det här kommer att bli konstigt.
Mm.
Det låter ju inte som Magnus Uggla. Och det var ju det som var hela idén egentligen. Och det blev, nu behöll vi det. Rösten. Och Uggla hade inte accepterat något annat. Men det blev ju det som blev en utav succéerna med filmen G. Det var hans speciella röst.
Mm.
Som han själv liksom jobbade, han jobbade jättemycket för att få fram den här rösten.
Mm. Jag kommer ihåg...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag kommer ihåg första scenen som jag hade med Magnus Uggla. Det är den här scenen när vi kommer i parken.
Kungsträdgården.
Den här bodybuilder-tjejen. Vad hette hon?
Ja,
Lena Trulsson.
Ja, just det. Och hon var ju svensk mästare eller något.
Ja, just det. I bodybuilding, ja. Ja. Så hon går förbi. Jag ska gå fram till Magnus. Och han ska då, eller Kristoffer som han då hette i filmen. Och så ska han säga... Vad är det? Vad har jag glömt bort? Vad är det?
Känna,
vad sätter du och drömmer om då?
Mm, det säger han.
Och så sen säger han så här. Vet du vad jag har gjort då? Jag har bokat 2 biljetter till Grekland.
Ja.
Där kommer den in.
Jaha. Mm-hmm.
Och då säger du, jag har inte snackat med morsan än.
Nej, han säger, vadå, har du inte snackat med morsan än? Det sa du ju att du skulle göra. Ja, nej, jag har inte gjort det än. Vadå, det kan ju bara, kan inte bli annat än ett nej. När jag tar hans hand så är han alldeles kallsvettig och han skakar. Han var så nervös. Och jag var så nervös för Uggla. Han hade gjort 77! Mm. Vad bra. Så långt kunde jag på den. Varför ska man ta livet av oss? Det är vårt liv nu. Varför ska man ta livet av oss? Så han var ju stor. Han var stor. Centrumhets och allt det där hade ju kommit ut. Så jag var ju lite starstruck på honom. Men det släppte ju min nervositet.
Det här var inte bara första filmdagen för dig, för det var första filmdagen på hela filmen. Så jag var också jättenervös. Det var min första långfilm. Och SF fanns där i bakgrunden och skulle kolla, klarar Staffan det här? Så att jag var också jättenervös. Men det blev en väldigt viktig, det blev en bra scen. Den är med i filmen.
Ja, den blev jättebra. Visste du vad vi höll på att göra?
Inte riktigt, tror jag. Jag tror att det var någon sorts känsla som var fram. Jag ville förmedla ungdomarnas feeling i Stockholm 82, början på 80-talet. Mm. Unga människors tankar, känslor, erfarenheter. Och jag tyckte inte att samhället tillräckligt lyssnade på unga. Det var lite grann därför jag ville visa, så här tycker de unga.
Mm.
Förhåller till detta, men det är vad de tycker. Jag ville vara en budbärare.
Mm. Ja, det var ju jag var lite yngre då, men jag kommer ihåg när den gick upp på bio. Det var ju oerhört stort. Tjejerna i klassen, de gick ju och tittade på den här filmen.
Kan du inte säga det igen?
Tjejerna i klassen.
Tjejerna.
De gick och kollade på den här filmen 4-5 gånger för att de var så kära i någon. Ja, de var helt enkelt så kära i Magnus Uggla. Eller, jag kommer inte ihåg. De var kära i någon i filmen i alla fall. Som de tittade på den hela tiden. Och då berättade jag i någon podd tidigare att vem trodde då när man satt där och var lite lätt irriterad att du och jag skulle bli bästisar i vuxen ålder, eller vuxen och vuxen, men senare i livet. Det är inte lustigt.
Nej, det är så mycket. Vad är det roligaste? Har du någon, berätta någon story själv som du känner?
Ja, det var ju väldigt kul när vi skulle hitta en tjej i filmen till Niklas.
Åh, herregud.
Och då satte vi, för det var enda rollen i filmen G som blev castad. Så då satte vi ut en annons i kvällstidningarna. Och sen så fanns det ett ställe på Kungsgatan som hette Palladium. Det var en gammal biograf. Och den hyrde vi in. Och så hade vi några olika stationer som tog emot intresserade tjejer till den kvinnliga huvudrollen i filmen G. Som då skulle vara en 16-årig tjej. Som skulle vara tjej till Niklas i filmen. Mm. Och då kom det 400 tjejer.
Oh!
Ja.
Och där sitter jag och så sitter Staffan.
Ja, och sen hade vi...
Det var, säga det, du lär väl ha suttit där också förstås.
Jo, men sen var det också som ett filter som sorterade bort 350 stycken som inte vi fick träffa. Då blev det 50 kvar. Och de hade jag skrivit två scener. En ganska allvarlig och en med en kyss, en kärleks. Och då skulle tjejerna göra de här två scenerna mot Niklas. Det tog ju hela dagen. Och sen när vi gick...
Jag kommer ihåg det.
När vi gick därifrån på kvällen så sa Niklas till mig, utan att inse humorn i det tror jag, utan han svarade helt seriöst, han var ju 16, då sa han, fattar du Staffan, jag har kysst 50 tjejer idag.
Oh, vilken sultan, vilken shejk. Oh.
Och så var det då en tjej
sa
som
jag
var,
verkligen. Ja,
det var då en tjej, Ulrika Örn, som nu jobbar med SVT, men som fick den här rollen som spelade väl, som också kunde uttrycka både glädje, kärlek och ilska.
Mm.
Och hon blev tjejen som fick rollen då i filmen G.
Du ville så gärna att vi skulle bli ihop. Vi åkte ju till Paris, du och jag och Ulrika, innan filmen, för att man skulle bonda lite grann, så lära känna varandra och sånt. Det var ju jättefint. Vi blev aldrig ihop.
Nej.
Däremot så blev hon ihop med Sudden.
Som är knarklangaren i filmen.
Ja, exakt. Jag tror de blev ihop.
Nej,
i alla
fall. Det slutade med att ni var ihop.
Nej, vi var ihop i 3 dagar tror jag, tills vi kom på att vi ska bara vara kompisar.
Jaha, förlåt, jag tror du pratade om... Ja, du pratade verkligheten. Jag tror du pratade om slutet i filmen.
Nej, 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 nej. Jag pratade verkligheten.
Ja, det här jag var inne,
det här är
jag
alla historier bakom. Det här är bakom.
Ja, okay.
G, kan man säga. Behind the scenes. Mm. Där allting hände. Olle Ljungström som gick bort till exempel, som var med i Repebarn också.
Han gjorde ju flera låtar till filmen G. Bland annat Hundarna brinner.
Kan vi inte få höra lite grann, Kid?
I bandet.
Jag tror det var Ungarna brinner.
Nej, Hundarna brinner.
Är det där är ju såna minnen.
Fast jag tyckte de var lite otäcka. Vad heter de? Nürnberg
47. 47, ja, 47.
Lite otäcka.
Jo, men det bara tanken var att de skulle vara liksom en touch av det mörka, av det dova, av det svarta.
Mm.
Som skulle locka den här unga sångaren Alexander.
Just det.
Från sitt källarband där han hade växt upp i högstadiet, in i typ kommersiell framgång. Och sen i slutet av filmen så lämnar han ju Nürnberg 47 och går tillbaka till Kjell. Lite naivt, men jag är nog lite naiv.
Men det var ett fint slut, kom ihåg. Man blev glad.
Mm.
Och vi fick... Så kom den ut på premiär. Och jag kommer ihåg, för att... Jag vet inte om jag har berättat det här förut, men det fanns ju inga röda matta-premiär. Vi gick ju inte på premiären tillsammans, till exempel.
Nej.
Utan jag spelade på en teater, så jag kunde inte gå på 7-bion på Röda Kvarn när det var premiär. Utan jag gick på 9-bion. Så när jag står där med dem in på 9-bion, som de har ingen aning vem jag är, så kommer de på 7-bion ut och de bara börjar skrika. Och de på 9-bion som jag står och väntar med, de fattar inte varför de här kidsen, eller ungdomarna, vi var ju samma ålder, varför de var så betuttade i mig. Och så gick vi in och kollade, och när vi kom ut och de såg mig, samma människor som inte har känt igen mig, då blev de, så där också. Jag såg att alla som gick och tittade på G blev förtrollade på något sätt.
Mm.
Men den fick ju katastrofkritik.
Ja, men jag tror att det berodde också på...
Att den var bra, helt enkelt.
Ja, men sen också att det fanns ju en stråk i filmen som handlade om narkotika. Och det fanns vid den här tiden ett väldigt omdiskuterat ställe som hette Hassela. Som tog hand om unga narkomaner. Och de gick ganska hårt fram med de här unga narkomanerna. De fick klippa håret... De fick börja jobba i olika stall och lag. Alltså det var ganska tufft för att de skulle bli av med missbruket. Mm. Och jag var där och gjorde research på det här Hassela-kollektivet i Hälsingland.
Mm.
Och tyckte att det här verkade väldigt bra. Så jag ville föra in det här stråket i storyn i filmen.
Mm.
Mot droger.
Så det är därför han säger alla nymoralism.
Ja, det är därför han säger det. Och det här var ju många, ska vi säga... liberala kulturkritiker som blev upprörda över, därför att de tyckte att nu när äntligen ungdomarna får bli lite fria och allt det här från det auktoritära från 40-50-talet, så dödade jag det genom att plötsligt ta bort friheten. Mm. Men det var för att jag hade själv mött några unga personer i mitt liv som kom in i missbruket och som gick ner. Och jag ville liksom slå mot det.
Mm.
Och agitera mot det. Och därför tror jag det blev den här kritiken. För filmen kom samtidigt med den här debatten om Hassela-kollektivet. Tvång och frihet i vården, för och emot narkotika. Det var hela andra. Egentligen är ju den debatten aktuell idag också.
Men hela filmen är aktuell idag. För att det är den här identitets... man vet inte vad man tillhör. Är jag gay? Gillar jag tjejer eller gillar jag killar? Den är aktuell fortfarande. Du har drogerna. Mm. Det är inte hash idag, men det finns ju tusentals andra droger. Det är lika aktuell. Och den här eviga strävan efter framgång som rock'n'roll-biten handlar om i GE också. Den är ju precis lika aktuell. Mm. Den var aktuell för våran farmor och farfar. Den kommer vara aktuell för våra barnbarn också, tror jag. Det är sex, drugs and rock'n'roll, det funkar ju ganska bra.
Fast det känns som att drogmissbrukaren har ändrat lite look. För att jag ser ut som en klassisk drogmissbrukare från 1982.
G2, när gör vi G2? Herregud, vad jag får den frågan. Har inte du fått den frågan?
Jo, jag har fått frågan också.
Jag kan ju spela han Robban i vuxen ålder.
Ja.
Eller hette han inte så?
Jo, han heter Robban.
Han heter Robban. Han finns ju fortfarande, Joakim Skröder. Så att, sorry.
Han kanske inte har långt hår.
Nej, han blev faktiskt präst efter filmen G.
Ah, så där,
lustigt nog. Mm. Men nu har han lämnat det också. Så nu är han inte präst längre. Men han var det.
Har du kontakt med några?
Ja, med dig.
Ja.
Med Joakim, lite grann med han som spelar Sudden. Som i filmen då langade hasch till. Har jag också lite kontakt med.
Så du dras till knarket?
Nej, ja, men det är, jag kanske är intresserad av det.
Är du den största motståndaren? Mm. Eller ni två? Ni båda är, eller vi tre kan man väl säga
jag
också.
Jag har inte ens testat en drog i hela mitt liv faktiskt.
Nej, det har nog aldrig Staffan heller gjort.
Nej.
Men jag undrar, vad hände med han, vad heter han nu? Madickens kompis, höll jag på att säga. Han, Sebastian
Håkansson.
Han blev ju, hade faktiskt en, efter G så hade han ett band. Som heter Alien Beat, som det gick ganska bra för.
Okej.
Okay. Där han sjöng. Och hade ett par år, hade han det bandet. Och så att han, och sen så har han också var väldigt aktiv med skateboard.
Mm.
Och den kulturen. Ganska långt efteråt.
Men det var aldrig på tal att de skulle göra någonting med gruppen barn från filmen. För det hade ju alltså, varit bäddat.
Ja, det hade varit bäddat för. Det tror jag var ett misstag vi gjorde. De var ju fyra individer, gruppen barn. Som gick och sen åt fyra olika håll. Jag satt ihop dem.
Var de inte fem?
Fem var de. Absolut.
Du ser, ibland får man rätta till det. Men det var väl, eller fyra, för Nils Jensen, han var väl inplockad som
han var inplockad.
Stjärna. För han hade väl en ganska tuffande karriär redan.
Ja, och han gjorde faktiskt texterna till låtarna.
Okej.
Okay. Det var Nils Jensen som gjorde. Han var jätteduktig. Han är numera konstnär i Spanien.
Han har alltid varit konstnärligt lagd.
Ja, det har han varit. Jag
gillade honom, och gillar ska jag väl säga, även fast jag inte har träffat han. Jag har inte träffat egentligen någon. Ulrika har stött på, för hon har jobbat inne i mediebranschen. Så där. Men Anna, och Jocke sprang på när han hade slutat som präst. Men annars, tyvärr inte. Vi får ha någon G-reunion.
Ja, vi får det.
Sitta och snacka. Fruktansvärt roligt. Än idag, vet du, så sänds den fyra gånger om år. Jag får mejl i... Hela tiden måste ju du få också.
Ja, jag får mejl och sms.
Tack alla ni som har kollat på
det. Det är TV4 som visar det nu.
Mm.
Så den går ett par gånger om året i TV4. Mm. Så det är väldigt kul.
Men vi kan väl klubba för att en G2, i alla fall en G2 med oss individer, det kommer inte att hända, Staffan, till de som undrar. En fortsättning på G, när Kim och Mia är 50-årsåldern.
Kanske när Kim och Mia har fått tonårsbarn. Det kan bli en sån.
Då borde väl filmen heta H.
Ja, men då får det bli, ja, men då får det bli liksom. Ja, exakt.
Det borde den heta.
Ja. Ja, det är skoj. Det klubbar ju för.
Det klubbar ju för.
För en H.
Ja, men jag förstår att det var lite känsligt. Alltså, 1999, om jag minns rätt, då i Rederiet så kysste ju Ola Forssmed någon annan kille då.
Mm.
Och det var ju alltså löpsedlar, det var ju headlines. Att jag tror till och med att de skrev bögkyssen eller sånt där. Jättekonstigt.
Det var första homot i TV.
Ja, ja. Det var ju jättestort.
Tänk du då 1981 när jag spelade 82. Bisexuell. 82, när jag spelade bisexuell. Jag fick ju leva med det där länge, och jag har aldrig tyckt att det var något konstigt. Eller det jag mer tyckte var konstigt, det var att folk hakade upp sig så himla mycket på det. Och att de då en filmroll, att det skulle vara att jag var då bisexuell i verkligheten. Jag fattade inte den ekvationen. Men jag tycker att alltså, G har betytt något så otroligt.
Men sa inte Magnus redan till dig då att när du sa så, men tänk om jag är bög då?
Uh-huh.
Och han bara, ja men om det skulle vara så fanligt, lite procent är höger eller vänster. Det har alla.
Du ser.
Den var är klassisk.
Den var rätt kul. Om jag kommer ihåg den rätt.
Du kommer ihåg den rätt.
30 år.
Var kom den repliken ifrån?
Den kom från Magnus.
Han tog den själv.
Ni satt och rullade en matta eller en backdrop eller någonting på den här klubben, kommer jag ihåg.
Ett nät var det.
G-klubben. Jag har randig tröja. Vit och rödrandig.
Dåtidens nätverk. Men jag undrar också, alltså, det här var ju, du var ju väldigt ung, men hur var det att springa naken i tv?
Åh, herregud.
Och visa snorken, eller så, eller gjorde du det?
Ja, det gjorde jag. Vi hade lite drama om det där, kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg.
För jag fegade lite grann när det var dags.
Men det var det att jag sa att ni får titta på den här sekvensen innan filmen är klar. Så då kan ni koppla av nu, sa jag. Och det var Niklas var mer nervös än Ulrika.
Ja, jag var jättenervös.
Och jag tror knappast att man ser. För att det är liksom filmat typ bakifrån.
Men vänta, nu ska jag berätta en historia som du kanske minns. För att när vi gjorde nakenscenerna på
Vanadisbadet.
Det kan jag också säga till alla som har undrat. Ovanför vatten är det Vanadisbadet.
Ja.
Under vatten är det Eriksdalsbadet.
Yes.
För det fanns ingen fönsterruta att filma under vatten på Vanadis. Hur som helst, när vi gör alla de här nakenscenerna, och då finns det en scen där vi ska springa mot kameran längs simbassängen. Och jag säger, vad klipper ni? För vi är helt nakna. Men vi klipper dig vid midjan. Ja, ja, visst. Och sen så kollar vi på dagstagningen. Och det var ju rakt framifrån, ända ner till fötter, där man såg snorken. Och då började jag gråta. Och då sa jag så här, nej men Staffan, det här är för mycket, jag vill inte. Och du bara, men Niklas, det står ju i manuset när du tackade ja att det är naken scenen. Ja, men det här är för mycket. Men då klippte du bort det.
Mm.
Så det finns på rulle. Om någon som lyssnar jobbar på SF som man kan gräva fram.
Gräv fram Niklas snork.
Men när
nu.
Vi gjorde, Ulrika och jag, vi är alltså 16 år. Vi ska göra den här sexscenen, liggscenen. Mm. Och där är vi ju mer eller mindre nakna. Berätta vad hela filmteamet gör, Staffan, för att vi ska vara trygga.
De går bort.
Nej, de klarar av sig nakna.
Ja, just det, men det var väldigt få människor med.
Ja, men alla är nakna. Ja. Helt surrealistiskt. Det skulle ha sett helt sjukt ut, men vad fint gjort. Alla gick nakna under hela dagen, bara för att avdramatisera för oss unga skådespelare, så att inte vi ska vara nakna och de påklädda, då känner man sig som en bild.
Den idén var faktiskt skriptaren och regiassistenten Stina Klemming, hon var väldigt bra där för att ta ner dramat och för att känna sig trygga.
Mm.
Hon var väl jätteviktig för filmen.
Ja, nej, men jag tyckte det var jättefint, för då fick man ju se alla äldre tjejer nakna. Mm.
Men då måste jag fråga, det kommer hela tiden så här små kväkande konstiga frågor från högerflanken här.
Mm.
Det var ingen risk att man fick, ja, du vet, fjong på något sätt när man ligger där helt naken. Jag menar, när man var 16 år, det räckte med att det blåste lite grann ute så händer ju saker i brallan.
Ja.
Vad vill jag ska svara på?
Ja eller nej?
Ja, det är klart att det hände grejer.
Röd om kinderna du blev.
Nej, inte alls. Nej, men det är klart det gjorde det. Men det är väl okej när man ligger i sängen med täcke ovanför. Men det var ju värre i Vanadisbadet.
Det var ganska kallt där också.
Ja, men det hjälpte ju inte. Det var det. Jag fick undan någon gång, kommer jag ihåg, för den började leva sitt eget liv. Ta 5 minuter, kaffepaus.
I kallvattnet.
Ja, det är klart det händer.
Ja, det är kalldusch på kalldusch.
Det händer även den bästa.
Ja, det är inte lätt när man är 16. Det ska gudarna veta. Tänk inte alla gånger man bjöd upp snyggaste tjejen och skulle dansa tryckare, och sen efter halva låten så bara, jag måste gå och kissa. Då hade man tänkt på varenda brandbil i hela världen, men det gick inte. Det var bara bryta.
Det är annorlunda nu, Kicken.
Nu är det annorlunda. Nu är det tvärtom. Kom igen!
Du, jag har dagbok med mig ifrån. Mina dagböcker. Jag skrev dagböcker.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jag. Och jag har skrivit
Kolla på datumet. När fick jag brevet av dig?
28 januari.
28 januari 1982. En torsdag. Karl har namnsdag. Linus namnsdag. Och tårta på teater. Staffan Hildebrandt var där. Han ringde sen och sa att jag skulle få en roll i hans film. Den ska gå på bio. Jag tror jag har... Jag vinkar av dig på Arlanda. När du ska åka och skriva. Det färdig...
Just det, med Göran, ja.
Var det det du gjorde? Ja. Här. 6 mars 1982. Vinkade av Staffan Hildebrand på Arlanda. Han ska skriva färdigt det slutgiltiga manuset nu. Det var då det fortfarande hette Kim. Eller min roll hette Micke. Sen när du kom hem, då sa du till mig att du ska heta Kim istället. Jag har bytt Micke till Kim.
Det var lite mer androgynt också.
Ja, jag visste det så. Visste det så. Det var det första jag tänkte.
Ja, det är det. Det är jävla fint namn på en kille också.
Ja, jag tycker
Kim.
Men nu har vi pratat jättelänge om det som var. Och det kan vi fortsätta med flera timmar till, känner jag. Men så långt är inte podden. Så jag måste passa på att fråga. Vad gör du idag, Staffan?
Jag håller faktiskt på att skriva ett nytt manus till en ungdomsfilm.
Men den ska inte heta H?
Nej, den ska heta Rötterna från röda, som röda linjen. Och handla om några ungdomar som bor i olika delar av röda linjen.
Okay.
Och det är väldigt olika i Sverige idag från när vi gjorde filmen G. Då hade vi ju inga invandrare med alls i filmen. Idag är det en annan situation, så att jag vill skildra integrationen ur ett ungdomsperspektiv. Och det håller jag på att skriva nu.
Jag är så dålig på röda linjen. Går den från typ...
Den går från Norsborg till Ropsten.
Ah, okej, okay. Till Norsborg. Ja. Men det var nästan rött.
Ja, det är nästan rött.
Och när kommer den se dagens ljus?
Ja, det är först manus. Och sen får man kanske om 1,5 år någonting.
Jag tror du har många filmer i dig. Du har berättat om, jag vet inte, man ska inte avslöja dina tankar rakt ut i roll. Kanske någon annan snor det. Men du har berättat så många fantastiska historier. Och är det någon som kan verkligen så här skildra Sverige och samhället och inte som skyr några medel, så är det du. Jag högaktar dig. Tack för hela mitt liv. För utan dig, så att du hade suttit i teatern och trott på mig, så hade inte jag haft den här karriären.
Det började. Tack för att komma hit. Jättekul.
Ja. Och jag måste fråga, det finns ingen plats för en avdankad postkods rock kissekatt i den här nya filmen?
Absolut. Du har ju träffat dig första gången.
Ja,
vi
kan snacka om
det. Är det ett löfte? Kicken, första filmrollen.
High five! 40 år senare än dig, men vad tusan. Sen ska katten vakna.
Stort tack, Staffan.
Tack så mycket.
Sjukt kul.
Verkligen, vilka stories. Det känns bara som att den här podden är för kort.
Ja, jag vet, man skulle kunna prata i 2 timmar till. Men det kan vi göra en annan gång. Skulle du som lyssnar, det vore väl roligt om du har någonting sådär som du känner att kan inte prata om det här. Det är ju bara mejla oss, eller hur, Kicken?
Absolut, på wahlgrenlundqvist@gmail.com. Exakt, och det går ju såklart även bra att mejla på vår Facebook-sida.
Ja, skriv på Facebook eller mejla, så gör vi.
Men du, jag måste bara säga, innan vi rundar av nu för den här gången, så du har med dina dagböcker. Vågar du ta en roulette?
Ja, men herregud, måste jag det?
När du... Ja. Du tjatar ju hela tiden om att brutalt ärlig. Om jag säger ett datum.
Okej, ja.
Ja.
Det här är en dagboksroulette alltså.
Ja, just det. Då säger jag första... Eller vänta, säger... Ja, 16 mars.
Varför 16 mars?
Nej, jag bara drog till med någonting.
Vilket år?
Ja, ta 82 då. Jag tänkte säga så här, du vet, 1 januari, men då misstänker jag att det kan vara något elakt efter nyår. Så att 16 mars tog jag.
16 mars 1982.
Jag vill se så att det är den också.
Det är en tisdag.
Okej, okay, ja just det. Och vem har namnsdag?
Herbert har namnsdag. Okej, okay, då står det så här. Ja, men det här var inte så farligt. Var och prata med Lasse Strömstedt om en ny tv-film. Åkte sen upp till plugget och hälsa på. Ja, okej. Okay. Det var det man gjorde. På kvällen ringde jag Marianne. Jag tänkte göra slut, men jag var för feg. Vilket problem man har, va? När man inte har en tjej vill man ha en. Och när man har en tjej så vill man inte ha den. Jag ska fan bli munk.
Hur tycker du att det gick?
Det gick åt helvete!
Tack och lov!
Thank you.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.